Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej alla poddlyssnare och välkommen till ett nytt avsnitt av O-podden.
I det här avsnittet gästas jag av Emilia de Porrette. Jag skulle säga modedrottningen Emilia de Porrette, men hon är så mycket mer än det. Visst, hon har väldigt stor koll på kläder och mode, men hon är också en riktig businesswoman. Emilia har haft en stor sångkarriär utomlands som inte riktigt slog till här i Sverige. Men utomlands var hon stor, större än vad många av oss kanske tror. Hon har sedan startat ett eget skivbolag där hon signat stora artister, bland annat Kim Cesarion, som ni vet har gjort den här låten. Emilia har kämpat hårt för att nå dit hon vill, något som många kanske tvekat på. Och de har tänkt att hon har fått hjälp från sin familj som har hjälpt henne in i karriären och så vidare. Men nej, 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 det stämmer inte. Och jag tänkte att vi skulle slå hål på den bubblan idag i podden. Idag har Emilia två barn tillsammans med hennes man som är greve. Vad betyder det egentligen? Vad gör man? Vad betyder det för Emilia? Ja, allt sånt får vi också reda på i podden. Men även en glimt i deras underbara kärlekshistoria. Ja, sånt gillar ju vi tjejer. Nu kör vi igång avsnitt 31.
Det är väldigt åldersfixerat. Man ska helst ha liksom hunnit ha en karriär och lyckats innan 30. Jag vet inte om det är vi själva som sätter kraven eller samhället eller vad det är som gör det. Men jag tror att det är svårt att få ihop livet idag som tjej faktiskt. Jag kan känna att jag känner mig aldrig hotad av män. Utan jag känner snarare så här att nu går jag in här. Även ett rum fullt av män, oavsett vad jag ska prata om, diskutera, löneförhandla, vad den kan vara. Så vet jag att jag sitter på massa triumfkort som kvinna.
Ja, jag intervjuade Tilde Fröling förra fredagen. Mm. Och då frågade jag henne om det skulle vara fredagsmys. Så när jag kör samma grej, blir det fredagsmys? För det är fredag idag.
Ja, men det blir verkligen det. Vi har en 4-årig dotter som har förstått konceptet. Så att det är väldigt så här, det är film och popcorn. Och vi brukar bli så här lite disco fram på typ MTV också.
Aha. Ja, och det är inte typiskt svenskt.
Nej, jag vet. Men vi kör lite alternativt fredagsmys.
Lite alternativt. Ja. Men det är ju fortfarande tidigt på morgonen, eller tidigt för mig, kanske inte tidigt för dig, för du har ju en liten son.
Ja, precis. Jag har varit vaken i hela natten och sovit kanske 2,5 timmar.
Nej, så att,
ja.
Du ser ut som du har sovit liksom hela din skönhetssäm.
Du är verkligen snäll, men i så fall är det bara smink.
Det är så.
Bakom den här masken så döljer sig någonting helt
annat. Nej, men det tror jag inte. Men vad har du mer planerat idag?
Idag så ska jag idag har jag faktiskt ganska liksom en ledig dag. Jag är ju, egentligen borde jag vara mammaledig. Jag har en 6-månaders son som heter Baltasar. Jag har inte varit mammaledig de här 6 månaderna utan har jobbat med diverse olika projekt.
Hur fort kom du tillbaka?
Efter 2 veckor.
Okej.
Så det var liksom bara kasta sig in i det och gilla läget. Men nu så har jag bestämt mig för att jag har en stor deadline den här veckan och nästa vecka. Så att nu försöker jag trappa ner lite. Men idag ska jag faktiskt äta lunch med en kompis. Och det har jag inte gjort på väldigt många månader.
Vad kul. Mm. Vad skönt. Det är så här lyxigt. Så lyxigt, ja, att bara köra lunch. Det finns ju så mycket att prata om med dig. Jag är så fascinerad över hur liksom du krigat och jobbat hårt. Och det man har ju koll på dig, men man har ändå inte så mycket koll på dig. Och sen det här, du har ju fått en del kommentarer från omvärlden att du, liksom, du har kommit dit, du har kommit på grund av hjälp med till exempel pengar och så. Men det är intressant riktigt. Så jag tänkte vi slår hål på den bubblan.
Ja, bra.
Ja,
det gillar jag.
Nu berättar vi sanningen. Men lättast är väl att börja från födseln. Så kör igång.
Okay. Vart är du född? Ja, men jag föddes i Luleå. Vi har liksom följt min väldigt ambitiösa pappa som har tagit oss lite till massa olika platser. Och han startade upp Tekniska högskolan i Luleå. Mm. Så att, och doktorerade där samtidigt. Så att, då fick familjen flytta dit. Jag var ännu inte född och föddes i Luleå. Vilket jag är väldigt stolt över. Det är liksom någonting jag verkligen är glad för, att jag har lite norrländska rötter.
Vart är dialekten då?
Men den har försvunnit. Den. Sen så flyttade vi till Gävle när jag var 2 och så bodde vi där och så flyttade vi till Stockholm när jag var 11. Mm-hmm. Och jag tror, i och med att jag, min bakgrund är i musiken, så jag har väldigt lätt att anamma dialekter. Så att jag kom hit med ett liksom bräkande jävlemål. Efter en dag pratade jag stockholmska. Så att,
kan du gå tillbaka till...
Ja, men det är klart att jag kan prata jävlemål. Det är liksom bara att trycka på en knapp.
Gud vad kul. Vad roligt. Men du är, ni är 3 syskon.
Vi är 3 syskon. Jag är mellanbarn och har en storbror och en lillebror.
Hur är det att vara ensam tjej?
Ja, men det är ganska bra. Jag tror att alla som lyssnar och de som är mellanbarn kan nog känna igen sig. Att man tar en slags... roll som mellanbarn, att man är den här ständiga medlaren. Och sen som tjej så tror jag man axlar lite mer, att man har lite mer ansvar. Mm. Även om jag har en stor roll, men det blir lite här att jag var liksom, den som fixar är jag på något sätt i familjen, för att man är tjej tror jag. Man tar tag i saker lite snabbare än killar.
Ja, man är på tå lite.
Ja, men jag gillar det. Alltså, när jag var liten var jag så här, gud, och jag vill ha en syster så jag kunde liksom ha det här tjejen. Men mina bröder är helt... alltså världens bästa människor. Och jag gillar att vi har en sån bra balans. Det blir för min lillebror 9 år yngre, så att det blir en väldigt bra balans och harmoni i familjen tror jag.
Och hur gammal är din äldrebror då?
Han är 4 år äldre.
Okay.
Och så har jag 9 år yngre bror med samma föräldrar som jag får gifta.
Du föddes inte med namnet Emilia? Eller hur är historien?
Nej, jo, Emilia är mitt namn från början. Men nu tänker du på att jag har ett mellannamn nu som är
kanske Andrén, eller vad?
Nej. Alltså, jag kan ju berätta en annan grej. Jag föddes som Emilia Johanna Agneta Andrén. Idag heter jag Emilia de Porrette, för att jag är gift med en fransman. Jag har även bytt ut ett av mina mellannamn som inte alla vet. Och det var då när jag på musik så ville jag ha ett häftigt artistnamn. Och då var Emilia taget, för det fanns en Big Big World Emilia.
Just det.
Så då sa mitt skivbolag, nej du får inte heta det, vi måste hitta något annat. Och jag var typ 18 och kände att liksom Madonna, jag bara kände så här Prince, starka liksom ikoniska namn. Jag bara, jag är blond, jag är liksom en så här snäll människa, jag ska heta Angel, tyckte jag var jättebra det. Så att jag byter ut då Johanna till Angel. Och jag kan ju tycka då, nu kanske folk heter Angel, men alltså Angel är ju fint om man är spansk, men det är lite porrstjärnor liksom, betonat Angel. Men jag går så långt så att jag byter alltså ut mitt mellannamn till Angel. Och är väldigt impulsiv människa. Glömmer bort det här, så att när jag är 25 år, vet väldigt gammalt, tar körkort. Så får jag tillbaka mitt körkort och bara inser att jag heter Emilia Angel Agneta Andrén.
Aha.
Det låter ju... alltså, jag vet inte, jag tycker själv att det är lite pinigt. Min man tycker att det är sjukt pinigt, så att när vi gifte oss så fick inte prästen säga mitt namn. Han kände bara att alla hans internationella kompisar kommer tro att han gifte sig med en porrstjärna. Så att det är storyn om namnet.
Okej, jag förstår. Bra, då har vi klarat ut det. Men tillbaka lite till din barndom då. Vilka var dina föräldrar mer? Vad jobbade din mamma som?
Mamma är lärare. Mm. Hon har jobbat som lågstadielärare i 27 år och har varit en väldigt så här närvarande mamma. Min pappa är affärsman, men han är civilekonom och har liksom doktorerat.
Från Stanford?
Ja, precis. Ja. Han fick Amerikastiftelsens stipendium. Min pappa kommer från scratch, det är liksom self-made, båda mina föräldrar. Har jobbat väldigt hårt och fick Amerikastiftelsens stipendium. Så 68 så flyttade de till USA och han doktorerade på Stanford. Mm. Och det var liksom en fantastisk grej såklart för honom.
Men när ni växte upp, då pluggade väl han fortfarande? Om jag har rätt...
Du har bättre koll på jag här.
Nej, för du tänkte så här, jaha men vad bra, han pluggade och din mamma då med en lön försörjde 3 barn.
Ja men gud, vi var ju verkligen, absolut, det var ju, så var det ju definitivt. Men jag tror att han jobbade också, han undervisade som lärare i Luleå. Han öppnade upp tekniska fakulteten där. Så att, Och innan dess så hade han jobbat på SKF och så här, så att han är liksom i Göteborg. Så att, men han har en väldigt spännande och ganska brokig bakgrund, men han har varit väldigt tydlig med sitt mål. Och det tror jag är någonting jag verkligen ärvt ifrån honom. Medan min mamma är den väldigt kreativa i familjen, kommer från en musikerfamilj och så. Så att liksom, det har blivit en väldigt bra kombo, tror jag.
Ja, bra blandning.
Business från pappa och kreativitet från mamma.
Grymt! Mm. Men då gjorde ni en klassresa där...
Ja, den tog ganska lång tid. Alltså, det var nog inte förrän vi kom till Stockholm och jag var runt 20 där som liksom, du nämnde att jag har mycket pengar. Det är inte så att det är så.
Nej, men precis.
Men jag har en framgångsrik pappa, absolut. Så att min pappa och min mamma har liksom, ja, men de har verkligen lyckats bygga upp någonting väldigt fint. Det är ju underbart när liksom man har en sån, någonting jag är väldigt stolt över, att göra någonting från scratch. Och, hårt arbete lönar sig och liksom, man får ingenting gratis.
Så. Nej, det får man inte. Man måste jobba hårt. Men ni flyttade till Stockholm och då var det 20...
Nej, då var jag 11.
11, förlåt. Mm. Hur var det då att komma till Stockholm? Liksom?
Ja, men det var en ganska stor omvändning, tror jag. Eller förändring för mig och för min storbror. Såklart. Det är ju liksom att komma från en liten trygg stad där man kan gå till skolan och alla kompisar är jättesnälla om man är barn. Så slängdes vi in, vi bytte vårt hus i Gävle på något sätt. Så vi fick en hyresrätt på Östermalm i Stockholm. Och vi hade liksom ingen aning om stadsdelar. Det blir lika mycket att handla vad som helst egentligen. Så vi visste inte liksom att Östermalm kanske skiljer sig från Södermalm eller Vasastan. Att det liksom är lite olika. Ja, men det är ju lite olika på,
ja, men det är det.
På flera sätt. Sådär. Mm. Men då så började jag på en skola och hade typ fick jättebra fröken. Men jag märkte ju på en gång att barbdockorna fick man ju liksom gömma. Sjömansklänningen var inte riktigt accepterad i skolan.
Det var så, även och, så ung.
Liksom. Och 11 år så stod jag och rökte bakom en kyrka i parken bakom skolan. Ja.
Men vad då? Var det grupptryck eller?
Nej, men jag tror att jag... Nej, ja, det var det säkert. Säkerligen var det så. Men jag tror att jag var väldigt, tyckte att det var väldigt nyfiken. Jag är ju en människa som går in i olika roller. Jag tror att jag gjorde det från ganska liten ålder. Men samtidigt så är jag en människa som står på mig. Jag vet att liksom... Det var när jag hade en H&M-overall och de var så här, men har inte H&M i den här skolan. Jag bara tyckte att det var ju tönt. Liksom, ja. Så här. Det är klart att jag H&M. Vadå? Ja. Vad finns det annars för någonting? För mig fanns det inget annat. Så att, jag har alltid stått på mig så. Jag har aldrig förändrat mig. Jag har stått för mina ideal.
Ja, vad sjukt att de sa så här, här använder inte H&M. Idag är det ändå man använder.
Ja, jag vet. Ja, men absolut. Men jag tror att det kan ju... Det är väl alltid så där. Barn är barn. Nu vet jag själv när jag är barn. Jag vet att som, egentligen är det ganska harmlöst.
Mm. Men som du sa så, dina föräldrar har varit så här, man måste jobba hårt, och vilket de också har gjort för att nå, liksom, ingenting kommer gratis om man vill nå sina drömmar. Och en av dina drömmar har ju då varit musiken. Mm. Berätta lite om musikintresse.
Nej, men det föddes verkligen från allra första stund. Det är ju det jag visste från början, att jag vill hålla på med musik.
Det var sen när du kom ut, var det en ton.
Ja, men det var ju typ så. Min mamma jobbade, min pappa jobbade, så att jag var hemma innan jag började på förskola hos min mormor. Och hon var jätte musikalisk, sjöng fantastiskt, spelade fantastiskt piano. Och alla, min mamma har 6 syskon och alla är oerhört musikaliska och spelat och sjungit och uppträtt och sådär. Och sen är jag 40 kusiner och alla är lika musikaliska. Så det är som, jag växte verkligen upp i en sån miljö där sång och musik var liksom någonting man vaknade med i stort sett. Så att jag tror att min mormor säger alltid som i ABBA-sången att jag kunde sjunga innan jag kunde prata. Ah. Jag vet liksom inte hur, om det här är sanning med modifikation. Men det är så i alla fall, så sägs det. Men sen så sjöng jag mig genom dagarna. Så att, när jag kom då till Stockholm så blev jag då Fredrik till slut. Det självklara valet. Mm. Så att jag började i 6:an och gick i den skolan som var helt fantastisk. Världens bästa skola. Bara bästa sammanhållningen och såklart musikfokus. Mm. Och så fortsatte jag med utbildningar och sen så slog jag mig igen, liksom, in i branschen och lärde känna folk och började skriva. Och det är ju liksom en stenhård bransch som många andra branscher. Ja. Men det är ingen som gör jobbet åt den.
Nej, men visste du liksom redan där och då att du ville bli artist?
Ja, det visste jag. Jag tror att jag inte riktigt visste vilken musikgenre jag skulle in på. Så att därför har jag hållit på med... Från början var det jazz, sen så blev det liksom pop och sen så blev det lite jazzpopballader. Så liksom det har gått väldigt upp och ner. Sådär. Mm. Men det är också lite som jag är. Jag tror att jag kommer aldrig bli... nu har jag ju, musiken ligger vilande för mig, men musik är så stort för mig. Så att jag känner att jag kan inte bara hålla mig till en sak.
Nej, man vill liksom köra lite allt. Mm. Men vad sa dina föräldrar att det var musik du ville hålla på med? Din pappa var ju akademiker. Och
ja, precis. Mm. Han ville att jag skulle bli jurist. För att han tänkte att hon kommer aldrig kunna försörja sig som artist. Han förstod liksom inte konceptet. Så att jag var tvungen liksom att... jag var verkligen tvungen att visa för honom att jag kunde stå på egna ben.
Hur gjorde du det?
Jag började jobba på... Alltså helt sjukt. PricewaterhouseCoopers. Det är, så här, det är ganska långt ifrån mig. På ett projekt där. Så det var bara där. Så jag hittade en jättebra setup. Så jag kunde jobba där liksom från 8 på morgonen till eftermiddagen. Och sen så kunde jag gå till studion på kvällen. Spela in, jobba. Eller om det var gigs eller vad det var. Så att jag hade liksom ett jobb under flera år. Jag jobbade på Lidmo Hotel som servitris. Och gjort massa grejer. Butiksbiträde. Så att det var verkligen så här. Jag visste att jag ville verkligen göra det här. Sen så till slut så började man ju faktiskt. Som pengar komma in när man giggar och man gör företagsspelningar och sånt där. Så att jag kunde faktiskt visa att jag kunde leva på det.
Vad sa din pappa då? Nej,
han var jätteimponerad. Ja. Jätteimponerad. Och jag tror liksom att de har ställt ganska höga krav på mig liksom, och det är jag väldigt glad för. De har varit så här, men vet du vad, det är inte synd om dig, utan du vet, du, det här är ditt liv och liksom din vision, så att då får du ta tag i dig själv. Jag tror att idag så är vi så omhuldande kring våra barn. Jag känner själv som förälder att man vill ju bara se på det bästa. Och nu är hon ledsen och man liksom, man viks dubbelt för att man vill bara så. Men jag känner att nej, jag tror man ska faktiskt inte vara rädd för att ställa krav. Jag tror att det blir ganska bra av det.
Ja. Men hur lång tid tog det innan det liksom började hända grejer då?
Det tog ganska lång tid. Det var ju liksom ganska hård. Men första albumet som jag gjorde, där fick jag en hit direkt över hela Skandinavien. Och det var lite sådär, åh vad enkelt det här var. Vilket var jättekul.
Vad heter den?
Den heter Mistreat Me You'll Be Sorry. Och då heter jag Lia Andrén som artist.
Okay.
Och det jobbade jag faktiskt med Red One, som är en av de största liksom, musikproducenterna. Han gjorde hela, det är han som har skapat Lady Gaga. Som är en svensk kille.
Ja, hon sjunger ju Red One.
Precis, exakt. Så att, och det gjorde jag med i singeln. Jag var före Gaga.
Du är original Gaga.
I'm the original.
Verkligen. Okej, okay, så då ska man gå in och lyssna på den.
Gud, jag tror att, jag vet inte ens om den finns på Spotify. Men
då får du lite stingpengar.
Ja, ja, exakt. Ja. Precis. Den, det var den första liksom, hitten. Och sen så gick det bolaget i konkurs. Jag var sannat i ett tyst bolag. Och det var lite jobbigt, men då fick jag hitta nya vägar att gå. Så att, musikbranschen har också under liksom, den här tiden varit väldigt, det hänt väldigt mycket. Så att, idag är musikbranschen något helt annat än vad den var för 20 år sedan.
Hur är den förändrad då?
Men internet har ju förändrat den till det goda. Och jag tycker skivbolagen borde ha hakat på det från början. För det blev ju liksom en kamp mellan internet och illegal nedladdning och skivbolagen. Tills till exempel ett företag som Spotify kom in och förstod att liksom, man ändå kan hitta en betalningsmodell som funkar. Så idag så går ju musik ganska bra igen. Och det positiva är att artister som aldrig kanske skulle fått ett skivkontrakt, som är enorma talanger, kan idag släppa sin musik.
Hur hittade du nästa skivbolag sen då?
Då höll jag på ett tag. Då gick jag tillbaka till jazzen. Jag hade en bokare, jag jobbade i massa olika projekt. Och sen så gick jag tillbaka till en väldigt... Liksom, eller jag mötte igen med en person från branschen som heter Sanit Handan, som har varit vd för Warner och väldigt etablerad, duktig person. Han startade ett eget bolag, ett independent skivbolag. Och så han signade mig och så gjorde jag ett balladalbum tillsammans med Jörgen Elofsson, som är en fantastisk låtskrivare, och Peter Nordahl, som är en jazzpianist och producent. Och det blev ett balladalbum, helt organiskt, live, inga liksom, inte en samplad not i hela, på hela plattan. Så
att, vad menas med samplad not?
Det är att man liksom, du vet, sitter på datorn och utan allting spelades av riktiga instrument.
Okay.
Så den plattan heter Lifetime in the Moment. Och den jobbade jag med ganska länge. Och turnerade med på olika sätt i olika sammanhang. Och sen så, efter det så blev det en popplatta som jag gjorde tillsammans med min barn och son Arnt Birgersson. Och den blev kanske den liksom största internationella succén.
Mm.
Så då var jag i Australien och jobbade jättemycket. Sen i USA, jag fick en efter i Spanien. Och,
ja, du var ju stor.
Ja, men precis. Och Sverige, det liksom hände, den plattan hände inte riktigt här på samma sätt. Jag tror att jag kände bara jag måste lägga allt fokus internationellt.
Men efter att du slog liksom Australien och USA och det, då borde väl svenska marknaden blommat upp lite, eller?
Ja, men jag kanske inte var så entusiastisk heller liksom inför det. Så att för mig så kände jag att nej, det, jag gjorde ju massa grejer här, gjorde tv och allt möjligt sånt och spelade. Men det var inte liksom, mitt fokus låg någon annanstans. Jag reste ju, Spanien var ju under ett år nästan varje vecka där, så att det var liksom... Det blir så, när det verkligen händer på en marknad så måste man lägga allt fokus där.
Och där var ju förband för Katy Perry.
Ja,
också.
Det var ju så kul.
Det är så mycket man inte vet. Man är så här, nej, är sant? Wow!
Ja, det var roligt.
Men hur ser du på det här med att skivbolag försöker forma artister och så då?
Ja, nu då kan jag berätta, nu jobbar jag. Jag har ju själv ett produktionsbolag som heter Aristotrax sedan ett par år tillbaka. Så vi jobbar ju med artister. Bland annat en fantastisk svensk artist som heter Kim Cesarion.
Ja, det är helt, det är ja. Också helt chockad.
Nej, men han är ju helt fantastisk tycker jag. Den mest talangfulla människan jag någonsin har träffat. Och det har varit väldigt kul. Nu är han jättestark i sig själv och liksom vet när vi har ändå fått vara med hela den resan att hitta hans sound och liksom utveckla honom tillsammans med honom. Han har ju aldrig blivit liksom, han har gjort bara det han 100% velat själv. Men jag tror att man måste vara väldigt lyhörd, för jag vet själv om att jag har varit artist att man är väldigt, väldigt känslig. Det här är liksom det är ens liv, det är ens baby, det är ju... Ingen kan forma en. Man måste få, om man inte är trovärdig om man inte har skapat själv.
Och man kanske inte kan ge allt heller. Det blir jättesvårt att leverera. Och, för man vet ju inte vem man är.
Så. Nej, precis. Nej, men så att jag tror att man, det är en balansgång som allt i livet. Jag tror att jag märker det själv. När projekt som jag har gjort gått bra. Det är när jag har gjort det jag är bäst på själv. Men sen har jag tagit hjälp eller frågat folk som jag vet kan göra någonting, liksom, som kan sin grej. Ja, man kan inte vara överallt. Det funkar inte. Man kan inte vara ett kontrollfreak. Då blir inte resultatet bra. Framförallt i musikbranschen. Där tror jag liksom att känner man så här, men jag kanske inte är jättebra producent. Då jobbar man med någon som är väldigt bra och så litar man på den personen. Men samtidigt så måste man hela tiden hålla sig till där man är.
Men hur vågade ni starta upp det här bolaget då? Det var du och din bror, va?
Vi startade upp det. Det var för att, faktiskt från början var det för att jag kände att jag var väldigt trött på att ligga på mediebolag. Så att jag, nu är jag ju en kontrollfreak, jag säger det själv, men jag har lärt mig. Vi har lärt mig. Jag kände att jag ville ha kontrollen, så vi gjorde licenserade ut mitt album. Vilket också är en bättre affärsmodell. Och sen så tillsammans då med Andrew Birgersson som är vår partner i bolaget. Som är väldigt stor och internationellt duktig producent. Så bestämde vi för att vi ville även hitta nya artister. Så att så har företaget vuxit.
Hur vågade ni starta eget?
Ja, men det är ju bara att starta.
Det är bara att köra. Ja,
och där tror jag verkligen, Sverige är ju helt fantastiskt när det kommer till entreprenörskap. Alltså, nästan alla mina vänner, många jobbar med någonting kreativt, driver sitt eget. Och det behöver man absolut inte göra, men det är ju liksom, finns ju en massa nackdelar. Ja, men det finns nackdelar med det också, men det är ju härligt att det funkar, precis.
Men vad fick du för respons från folk där? Eller vad var det för reaktioner att du startade eget och bröt dig loss? Och...
Ja, men jag tror inte att folk... Det var ganska tidigt som jag gjorde det. Nu har ju de flesta artister ett eget bolag. Men det var väl liksom lite blandat. En del tyckte väl liksom att... hur ska det här gå? Nu hade vi Universal med som ett stort bolag bak i ryggen i och för sig, men... Det är klart att man också, så när man är tjej, jag är ju ganska kaxig, jag gick ut i samband med min albumrelease och pratade väldigt mycket om det. Och då får man ju såklart, och då tror hon att hon är, ska hon ha eget bolag nu, sådär, lite så. Men idag är det ju inget konstigt.
Nej, för du visar ju att hallå, jag klarade av det.
Ja, men precis. Ja,
och har signat då. Det är så coolt tycker jag. Men, och det vet man ju inte om så mycket att du håller på med det här. Varför outar du inte det mer?
Du menar att jag har drivit ett produktionsbolag?
Ja, ja, exakt.
Men nu ska jag för sig vara helt ärlig och säga att jag har jobbat intensivt med det. Men sen ett år tillbaka så bestämde jag mig för att jag måste liksom kliva bort från det lite grann. För att jag har ju även en annan del i mitt liv som är mode. Och det upptar så mycket tid. Så att det slutade med att jag satt och jobbade 24 timmar om dygnet med ett barn som jag hade då och en man som jag aldrig såg. Så att jag hade liksom ett heltidsjobb med mitt produktionsbolag, skivbolag, och sen ett heltidsjobb med allt det andra. Så att liksom det fanns ingen tid till slut. Så då bara kände jag så här, nej, nu måste jag liksom, man kan inte göra allt. Man tycker allting är jättekul. Så att nu, jag är en kreativ rådgivare i mitt produktionsbolag. Så fort det är en video som ska spelas in eller en plåtning eller någonting som har med det att göra, så är jag ansvarig för det. Men det här day to day är jag inte med på.
Men då är det bra, för när det är plåtning och så, då är det ju modig.
Exakt.
Det. Så du bara vet exakt.
Ja, precis.
hur träffade du din man då? För det här är väl, jag har hört att det är en fin kärlekshistoria.
Ja, men det är en ganska fin kärlekshistoria. Jag träffade honom, vi var på en fest
Italien. Jag var där med hela min familj. Det var en väldigt excentrisk italienare som fyllde 60. Och han hade slagit på stort, verkligen. Så det här var en, liksom, det var väldigt romantiskt. Vi var på ett slott i Perugia. Det var en medeltida, ett medeltida tema på en av kvällen. Det var en fest som pågick i 3 dagar.
Uh-huh.
Så att första kvällen var det mer, liksom, alla kom och träffas. Och sen så andra kvällen var det medeltida fest. Och då var det 200 artister som var inflygna från Rom av en italiensk regissör. Så det var en medeltida by och alla var medeltida klädda. Och där var min man som hade på sig någon jättekonstig prästoutfit från 1600-talet, helt konstigt. Han var lite ofta, som var alldeles för kort för honom, för prästerna var väldigt korta på den tiden. Så att, han hade väldigt långa så här, svarta strumpor och så hade han som ett lite Lucia-matlinne över knä. Så jag var lite skeptisk till looken.
Jag förstår det.
Här känns inte riktigt så. Men sen så på sista kvällen, då bara en smoking, då var det smokingmiddag. Då var det lite mer sådär.
Då var det såhär, okej, ja, han blir godkänd.
Ja, och han var lite framfrusig. Han frågade under middagen om han fick lägga sin hand på mitt ben. Vi hade ramlat i bordet och han bara såhär, can I put my hand on your thigh? Jag bara, alltså, jag är inte van vid det här. Jag hade spelat bara dejtat svenska män som man nästan fick såhär kasta sig över.
Ja, verkligen.
Så att jag kände, gud, det här är ju någonting helt annat än vad jag är van vid. Och då han fick lägga handen på mitt ben och the rest is history.
Gud vad roligt.
Ja.
Men du sjöng på det bröllopet.
Ja, precis. Exakt på den festen. Ja, det är. Ja, då precis. Och då var han också väldigt framfrusen. Jag hade liksom sjungit uppträtt och min orkester så kom han ner. Och så han, då stod han liksom, redan fram vid scenen och var så himla eager. Liksom bara, I'm gonna get you. Och så han, så.
Nej. Gud vad härligt.
Jag bara, men du är ju för mycket. Liksom. Kan du bara lugna ner lite här nu?
Men var det så att du bara, nej men gud, det här är inget bra. Eller var det ändå så här i dig själv? Så här, det här kan bli något.
Nej, men jag kände nog det. Och att han var en otroligt spännande människa och man. Men jag var inte riktigt redo för där och då för en relation. Så att jag var väldigt så här, på ett väldigt svenskt och präktigt vis som vi är här. Och skulle liksom känna att jag måste ju vara ärlig med honom. Så att jag sa att, vet du vad, att du är helt grym. Men jag är liksom inte redo för ett förhållande. Så att vi får fortsätta vara kompisar. Och han så besviken att han visade verkligen det också. Och sen så när jag kom hem så ringde han upp mig. Och sa han så här, vet du vad, att jag accepterar inte det här. Jag vet att det hände någonting, liksom, vi hade en connection och du måste ge mig en till chans. Och, så jag bjuder dig till att möta upp mig i Genève. Du får välja en helg och om det inte känns bra då är vi vänner. Men liksom, så. Och så här, han är så cool som gör det här så att jag måste ge honom den här chansen. Och så började vi brevväxla, för han bodde i Brasilien då. Så vi började brevväxla, vi började sända varandra e-mails.
Nej, ja, jag var brevskriva.
Jag brev väldigt
men det är romantiskt. Ja. Jag bara, gud, han verkligen går all in.
Nej, så vi började faktiskt e-mailväxla. Och skrev 10 frågor till varandra liksom varje dag. Och då började med, vad är din favoritfärg? Vad är ditt favoritresmål till liksom ganska, ja, slut. Sista mailen då efter 29 dagar var det ganska avancerade. Så att, när jag åkte till Genève så kände jag att jag känner honom.
Uh-huh.
Jag vet hur den här människan är. Verkligen på ett helt annat sätt än om vi kanske bara hade hängt några helger.
Uh-huh. Hur många år sedan var det här då?
Det här är 12 år sedan.
Okej. Okay. Mm. Och hur var helgen i Genève?
Ja, men det var helt fantastiskt. Det var så naturligt. Det var som att jag hade känt honom hela mitt liv. Det var ju först var jag sådär, alla mina tjejkompisar sa, men gud, vänta, de har liksom stött upp så att okay, han bor här. Men där fanns nästa hotellet och liksom, allting känns. Jag ska ju bo hemma hos honom. Och det hade inte hänt någonting mellan oss. Det var ju väldigt sådär utlämnande någonstans. Så bara, jag var ju kär i en människa som jag inte kände. För att jag hade lärt känna honom via liksom en text egentligen. Vi hade inte ens knappast. Jag ringde honom på hans födelsedag. Men vi hade inte ens pratat på telefon.
Ja.
Men sen så kom han hem till mig på flygplatsen. Och jag bara kände mig trygg.
Mm.
Kände liksom att här, ja, men nu kan jag vara mig själv. Och jag kan slappna av med den här människan. Och det var så häftigt.
Gud vad ballt. Men han är fransman.
Mm.
Ja. Och han är greve.
Ja, han är greve
vad
också.
Vad är man då?
Ja, men, vad man är greve.
Ja, vad är det?
Ja, men okej. Jag försöker förstå det här konceptet själv. I och med att jag absolut inte har den här bakgrunden. Men hans familj, både på mamma och pappans sida, har liksom olika titlar. De är nobla. De är adliga. Adliga, precis. Så någon gång så har en kung gett familjen en titel som man sen förvaltar. Och den går egentligen bara, ärvs bara av män i familjen. Vilket är väldigt orättvist.
Ja.
Väldigt ojämlikt.
Det hade aldrig hänt idag. Men,
nej.
Så är det. Men, och då får man den titeln och då gifte jag mig med min dumma Marie, så får jag titeln också. Så då blev jag grevinna. Men däremot så blev vår dotter ingenting, men vår son får den titeln.
Nej, men kul, orättvis.
Ja. Så orättvis.
Men vad finns det något ansvar i att vara grevinna? Eller är det bara att man är?
Nej, det finns absolut inga som helst ansvar. Nej. Men däremot så tror jag liksom, för 200 år sedan så var det ju verkligen en så här, ja, det var ju en helt, det var ju, då fanns ett helt annat typ av klassamhälle också, så att ja, det är ju, är det jättekonstigt.
Men hur var, för jag läste att du var typ den första på 900 år som blev ingift.
Ja, jag vet. Ja,
men, hur var det då? Hur, ja, jag var reaktionen?
Ja, jag var så nervös faktiskt när jag träffade hans familj, för sen okej, nu är jag liksom jättekär i den här mannen som är så himla avslappnad, och han verkligen liksom inte, jag menar, att han var greve var ingenting han sa till mig på väldigt, väldigt länge. Eller väl vad han kom från för familj eller sådär. Så att då så skulle jag besöka hans föräldrar som var på landet. Och ja, jag tänkte bara på den här, om du sätter love story när man besöker. Mm. Och hon bara känner att allting är fel. Jag tänkte, men gud, tänk om det blir så. Tänk om de bara tittar på mig och jag håller på med musik. Och jag har liksom gympaskor i guld och typ crazy naglar. Och nu är jag väldigt mer, jag blir lite mer sofistikerad med åldern. Men det var inte då. Men det var bara, det var världens finaste föräldrar och jättehärlig värme, och hans pappa är konstnär och vi klickade direkt såklart.
Vad bra, det fanns lite kreativt.
Ja, men det är bara kreativt i den familjen.
Men hur drog du med honom till Stockholm då?
Då var det så här att jag bodde i Stockholm och då skulle jag precis göra en ny platta, och han sa till mig att vill du flytta till Genève? Jag sa aldrig i livet. Jag måste vara här, jag måste göra min musik. Och då sa han okej, men då flyttar jag till dig. Och så fixar han ett jobb i Stockholm och så kommer han hit.
Vad bra!
Ja, fast han, jag tror han hade nog inte tänkt att han skulle stanna här.
Men nu är det så här,
riktigt meningen från början.
Vad var hans tanke?
Han tänkte nog att vi skulle vara i 2 år och sen sticka någon annanstans. Men nu är han ett riktigt Stockholm och Sverige-fan.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men hur, alltså vad hände efter ditt artisteri då? Alltså när fick du lägga hela det åt sidan?
Det var när jag blev gravid med Elektra, som idag är 4 år. Jag jobbade fram tills hon föddes i stort sett. Jag var och gjorde tv och allting här gravid överallt. Men då fick jag någon slags infall över att jag kände att jag var lite trött på det hela. Jag hade jobbat så otroligt länge och kämpat och slitit och haft framgång och motgång och tänkte att nej, jag måste hitta något annat. Och då hade redan sen flera år tillbaka modet varit liksom väldigt viktigt för mig. Jag hade gjort olika modesamarbeten och hade även jobbat under flera år på modveckan i säsonger och gjort något som heter Max Factor TV.
Så att för mig så kändes det som att det var någon slags en naturlig övergång. Och musik och mode gifter sig ju väldigt bra. Så att det var ju naturligt för mig. Och sen så blev det det.
Du bara rullar på?
Ja, precis.
Men har mode alltid varit så nära till hjärtat?
Jättenära. Och jag har en, min mamma är liksom min stilikon. Hon är bevis på att man kan vara välklädd utan att ha pengar. Alltså i hela min uppväxt så var hon, när jag ser tillbaka i fotoalbum så är hon liksom en stildrottning hela vägen.
Ja,
med väldigt, väldigt små resurser. Så att det är, man har det tror jag i sig. Och jag har ju varit mycket mer experimentell och lite mer galen tror jag i hur jag har klätt mig genom åren. Men det har också gjort mitt artisteri. Men det är ju verkligen ett starkt intresse.
Vad, men sen var du in på TV4 som trendexpert och blev invald till guld, alltså jury till guldknappen. Vad är guldknappen för de som inte vet?
Guldknappen är ett modepris. Det finns ett par modepris, men det här är definitivt bland de största och mest betydelsefulla i Sverige. Som är instiftat av Damernas Svärd. Och idag så är det Martina Bonnier som är ordförande och gör ett helt fantastiskt jobb. Och det är ju så många designers som har vunnit det här priset genom året. Först var Rody Hines, men nu senaste så var det Y-Red som vann förra året. Och då utser man ett årets designer och årets accessoardesigner. Och det betyder som så att till exempel nu har Damernas Svärd guldknappen ett samarbete med kedjan MQ. Och då får den här designen helt plötsligt en helt ny försäljningskanal. Så det är inte bara att man får en jättefin pris och heder och får stå på en gala mot en vacker liksom,
staty.
Utan det betyder jättemycket för själva liksom, försäljningen av ens varumärke. Ja.
Men vad kul att du har blivit invald till sådana stora alltså, arrangemang. Men du har inte pluggat mode eller något? Utan det är
inte
bara...
pluggat mode.
Men för det är det som är så coolt.
Jag har liksom ett genuint intresse och jag tror att... och sen så det är bara någonting som jag brinner för. Och då är man ju så oerhört intresserad att jag läser ju allt jag kommer över. Och jag tycker att det är spännande med modehistoria och... tittar liksom gärna bakåt i tiden och sådär. Så det är ju, och framförallt när man pratar om trender så måste du se tillbaka. Så att, och uppdraget för TV4 är väldigt roligt just att det är väldigt liksom, olika typer av grejer man gör för dem. Allt från att stå med kläder i studion till att jag nu har mitt eget program som heter Min Stil.
Ja, hur, men är det slut snart?
Det har 2 avsnitt kvar.
Ja, bra. Jag bara, det är så bra.
Ja, vad kul. Ja.
Det är verkligen. Och du blir så himla, du är så omtyckt genom rutan.
Ja.
Och också här, alltså personligen. Men hur har du blivit så omtyckt, om man ska säga? Hur har du blivit så? För du känns ju så bekväm i dig själv.
Ja, men jag tror just i att jag är bekväm på TV är för att jag har stått på scen. Så att jag har liksom inga nerver. Jag är inte nervös.
Ja, vad bra.
Och det tror jag hjälper ganska mycket.
Hur var det i början? Eller liksom växte det fram?
Aldrig varit. Och jag har ju faktiskt, det är bland det liksom läskigaste jag har gjort. Var när jag hoppat in som vikarie några gånger för Nyhetsmorgon, då, programledare.
Ja.
Och då är man ju live 3,5 timme. Och där kan allt hända. Det kan ju hända att det blir liksom krig. Så att man måste liksom tänka om hela sitt manus och programmets upplägg. Så att det är ju ett väldigt krävande program. Det är första gången i hela mitt liv känt mig nervös när jag skulle göra det första programmet.
Hur kändes det att vara nervös?
Jag ville spy. Det var liksom verkligen så här, jag måste spy. Och så fick jag så här värsta, alltså jag började skaka hela kroppen precis innan vi gick på live. Men sen så räknade jag ner, så att 5, 4, 3, 2, 1, då bara supercool. I reklampausen, bara skakade igen, fick en adrenalinkick. Och jag blev så chockad, för jag har aldrig känt det i min kropp. Det var liksom så sjukt. Jag stod på scen för 50 000 pers liksom, och bara aldrig varit nervös. Och helt plötsligt så är jag så nervös att jag bara vill kräkas och lägga mig ner på marken. Men sen så efter en halvtimme så bara lugnar det sig. Och sen har jag kört ett par antal program efter det, och då har det aldrig varit ett problem. Men det var coolt, det händer någonting när man blir nervös. Man blir väldigt, väldigt fokuserad. Så att det finns någonting bra med att vara nervös. Tänk på alla som lyssnar på det här, som kanske ibland måste ställa sig upp för en publik. Det är liksom, se inte nervositeten som någonting negativt, utan snarare liksom omfamna den och bara hitta ditt fokus i det. Och liksom, det spelar ingen roll om du skakar och liksom händerna, utan bara hitta lugnet och andas. Det är verkligen det viktigaste.
Men det är ju jättesvårt. Alltså jag är ju jättenervös för varje podd. Jag tänker alltid så här, varför gör jag det här? Alltså, varför gör jag så här mot mig själv?
Känner du så?
Ja, alltså fortfarande så här, åh, gud, tänk om det blir dåligt, tänk om jag får blackout, tänk om jag glömmer frågorna, vilket man kan göra. Alltså, men
hur, och hur bearbetar du det då?
Det finns inte så mycket att göra, för sen kommer ju gästen och då bara, hej.
Du känner sig inte dugg när du har träffat
dig. Nej, men då när man när som så här kommer in, då är man ju sig själv och sitt sociala jag. Och sen ska man ju ändå så här leverera. Och då blir det ju lite mer, även om det blir lite mindre och mindre, för vi pratade om det innan, jag hade ju så här migränanfall efter jag hade intervjuat de första personerna. Men nu är det ju bättre. Jag känner inte lika nervös, men ändå är det ju så här, åh gud, när ska den här nervositeten gå över?
Men det är ju hemskt. Ja. Alltså, det är ju verkligen fruktansvärt. Men samtidigt som man lär ju sig att hantera det och ta det till någonting positivt.
Mm, verkligen. Men vad kommer här nästa?
Ja, nu håller jag ju då på med det här programmet som avslutas. Men i höst så blir det väldigt kul, för då kommer jag ut med en bok.
Ja.
Mm, som jag skrivit tillsammans med Ebba von Sydow. En bok som heter Säker stil, som är en guidebok, en handbok i hur man bygger upp en säker stil helt enkelt utifrån den perfekta basgarderoben.
Aha, hur gör man det lite grann?
Men om jag ska ge lite tips då, avslöja lite här. Ja. Så handlar det om att köpa mindre, investera i bättre plagg. De här basplaggen, nyckelplaggen, plaggen som låser upp garderoben. Det är de man använder. Du har på en vit skjorta idag till exempel. Ett av de bästa plaggen som finns. Går att kombinera till allt. Du bär dem till ett par jeans och ett par espadillos. Du har lika gärna kunnat bära dem till ett par svarta byxor och på högklackade pump. Så har du liksom en superschysst kvällsoutfit. Så att hitta de här plaggen som går att kombinera på olika sätt. Som man kan bära till vardags, till fest. Så behöver inte ha så mycket. Det är det som är grejen. Jag tror vi köper på sig lite för mycket grejer.
Ja, ganska mycket grejer. Jag vet inte.
Jag typ kanske 30% av vår garderob.
Mm. Men hur kom ni på det här då?
Vi kom på det därför vi var mammalediga. Vi kände varandra sedan vi var små. Men vi var mammalediga samtidigt. Och varje gång vi skulle gå på promenad eller gå och käka en lunch med våra små tjejer, så hade vi typ på samma uniform. Vardagsuniform. Det var liksom jeans, en stickad tröja eller ett par svarta byxor, en vit skjorta. Det var väldigt lika. Det var så mycket vi liksom, våra kvällslux kanske inte riktigt, våra festoutfits inte så lika. Men just till vardags så klär vi oss väldigt lika. Så behöver vi prata om det här. Hur gör man det lätt för sig? Jag menar, man behöver inte ha barn för att ha lite tid. Man kan vara stressad om man pluggar eller vad som helst. Att man har på morgonen, det är skitjobbigt. Man får garderobspanik, det får alla människor. Hur gör man det lätt för sig? Jo, men då är det de här basplaggen. Har man dem så är det alltid säkra kort. Eller när man inte vet vad man ska på sig, klär dig i svart. Liksom, det blir aldrig
fel. Jag känner alltid i svart.
Ja, det blir aldrig fel. Det blir aldrig fel. Så att, och så föddes det här, så pratade vi mer och mer. Och sen så kände vi, men vi måste göra en bok om det här. Också för att vi har båda då varit tillräckligt länge i branschen. För att ha fått så mycket mejl, frågor, mött så mycket kvinnor i alla åldrar, i alla kroppsstorlekar som säger liksom att, hur ska jag tänka? Jag får inte tiden att gå ihop. Jag vill klä mig fint, men jag hinner inte. Och då har vi ska nail it down.
Ja, vad bra. Och den kommer ut i höst.
Den släpps 1 september.
Okej, och då i närmsta bokhandel hittar man den.
På nätet.
Ja, exakt. In och köp, alla som lyssnar. Vad har du för drömmar och mål idag?
Du tänker karriärsmässigt,
ja,
eller?
Eller privatmässigt också.
Ja, men ja, om man tänker så, om man börjar privat, jag pratar så mycket jobb här. Jag måste bli bättre på att ta vara på tiden, känner jag. Det går lite för fort och jag jobbar lite för mycket. Jag stannar väldigt sällan upp och bara släpper allt som är bara här och nu. Jag är skitdålig på det. Verkligen sämst. Jag sitter med en telefon i handen nästan jämt och jag skäms över det. Det är verkligen, jag måste bli en bättre förebild för mina barn.
Märker de så? Eller typ din 4-åriga dotter?
Hon säger, mamma, måste du mejla? Måste du jobba? Måste du göra det? Det är hemskt.
Ja.
Alltså verkligen skäms på mig. Så det känner jag att jag måste bli mycket, mycket bättre på.
Hur blir man det då?
Jag måste bara våga. Livet går liksom, världen går inte under för att jag inte kan svara på ett mejl. Det är det jag försöker jobba med.
Det jag försöker intala dig själv.
Ja, precis. Jag vet inte, jag kan tänka mig att du också känns som en väldigt ambitiös människa.
Det har ju blivit, sociala medier har ju blivit, och mejl och allt sånt har ju blivit, alltså det är så lättillgängligt och man kan alltid vara nära jobbet, vilket kan vara farligt också. För att det blir så när jag ska ha en ledig dag, då vid fyra, då kliar det i fingrarna, så då måste jag jobba.
Ja.
Men det ska man kanske inte
göra. Men jag tror att det är precis som du säger, jag tror att liksom vi kommer se resultatet av det här om ett par år. Det är inte bra liksom. Och jag är absolut den sämsta förebilden när jag kommer till det här. Men jag tror att man måste jobba på det oavsett vilken ålder och vilket skede man är i livet. För att jag tror att annars så, det så är man, blir man stressad själv. För att man känner att man måste hela tiden vara tillgänglig. Och sen så tror jag att det förstör relationer. Det förstör relationer till vänner, till, alltså, till barn, till sin partner. Mm. Att man inte... Man måste kunna slappa och vara så här, nu är jag här med dig. Och jag skiter i allt annat. Liksom. Det är dig jag ser just nu.
Verkligen.
Du ser, jag har lite terapi med mig själv. Tillsammans med dig.
Precis. Men du var ju på semester precis 2 veckor. Ja. Hur är du då på semester?
Ja, men nu hade jag ju den här bokdeadlinen, så ja. Det var inte jättebra. Men det var också, det var andra sidan jättehärligt.
Man får lite annan energi.
Ja, det var underbart. Och jag som sagt, det var liksom lite mammaledighet. Men jag kommer vara på semester i hela juli, så att då ska jag verkligen jobba med här.
Och ner till Frankrike då?
Nej, då är vi faktiskt på västkusten. Men så det är mina mål. Privat så är det mina mål.
Ja, och om du tänker företagsmässigt?
Ja, men då tänker jag att jag vill göra mitt tv. Jag tycker att det är jättekul. Så att det är mina mål för hösten att se vad jag kan utveckla där. Fortsätta med det helt enkelt. Och sen så är ju som sagt boken är ett jättefokus just nu. Så att det känns att vi vill hitta vägar att... fortsätta inom mode. Men jag tycker även att hela affärsbiten är väldigt kul i modebranschen. Så det är också någonting jag vill upptäcka och utveckla.
Jag vill se dig mer i tv. Ja. Du är bra i tv.
Ja, bra. Du får ringa till kanalerna.
Ja, jag vill se Emilia. Finns det någonting vi inte har berört i podden som du skulle vilja ta upp?
Spännande. Ja... Skulle det vara? Men är det någonting du själv känner att du inte vågar fråga?
Nej. Bara så här, kanske mer om... Eller jag vet inte, jag bara kom på den frågan. Typ bara, några kanske vill prata om saker jag inte har berört.
Nej, precis. Jag måste tänka, det är en jättebra fråga. Jag tycker jag har ställt så jäkla bra frågor.
Ja, vad bra. Jag bara, då kan jag slappna av.
Ja, nej, men det är jättebra.
Jag tänkte på det här med typ självkänsla och så. Alltså när man är under ett stort skivbolag eller liksom företag så. Och det här med att forma artister. Och du sa att du gjorde liksom pop och jazz och balladalbum. Hur var det liksom att, nu var du väldigt kreativ och ville göra allting. Men var det någon gång du kände så här, men vem är jag? Alltså... Varför ska de bestämma att jag ska göra det?
Jo, men det tror jag nog att man känner. Men det kände jag nog framförallt när jag var yngre. Alltså första albumet så kände man sig mycket mer styrd. Där fick jag inte heta Emilia. Det hette ju Lia Adrian då istället. Det.
Men det vågar också... man kanske inte heller säga.
Nej, men man har inte erfarenheten tror jag. Och på samma gång, menar en 20-åring liksom kanske inte har den kollen heller. Mot ett stort internationellt skivbolag. Så att det är klart att det är svårt tror jag att hitta sig själv i det. Sen är det också en tuff bransch som är jätte... Och det tycker jag i och för sig att det är tufft generellt idag att vara kvinna. För att det är väldigt åldersfixerat. Man ska helst ha liksom hunnit ha en karriär och lyckats innan 30. Jag tror att det är svårt att få ihop livet idag som tjej faktiskt.
Har du känt lite den pressen så här?
Ja, men absolut, och jag tycker man pratar för lite om det. Jag tror att framförallt om man tittar på just kvinnor här i Sverige. Om man jämför med kvinnor utomlands som är mycket mer så här, där är mycket mer accepterat. Jag vet inte om det är vi själva som sätter kraven eller samhället eller vad det är som gör det. Men vi ska ha karriär, vi ska ha familj, vi ska ha barn. Bara det är en stress hos sig själv att faktiskt hitta en man, hitta någon eller en partner och bli gravid. Det är liksom bara
det lättaste.
Vi ska vara snygga. Vi ska vara jättevältränade. Vi ska äta hälsosamt. Vi ska ha hobbies. Vi ska vara intressanta. Vi ska vara intellektuella.
Ja, gud, jag blir så stressad av det här att höra det.
Nej, men det är så sjukt att det är så. Jag känner lite grann, jag pratade jättemycket med mamma om det som... Nu valde hon ett helt typ av annat yrke, men hon valde ett läraryrke för att hon också kände att jag vill kunna vara hemma med mina barn på loven och så vidare. Och hon säger till mig att liksom det är sjukt samhället som det är idag. Det funkar inte, det håller inte. Just det här att vi måste vara liksom övermänniskor. Och det är ju framförallt kvinnorna, männen har ju ställt inte de kraven på sig själva. Om de inte kan träna så är inte det hela grejen liksom, någon big deal.
Nej. Men det är det för oss på något sätt.
Ja, precis. Sen, alltså, och det är nu säkert inte bara liksom utseendefixering, men helhetsgreppet.
Mm.
Att lyckas, det innebär så många olika saker. Och jag tror att man liksom snarare ska känna så här att man behöver inte sätta de här gigantiska målen för sig själv, utan man måste hitta någonting man älskar och är passionerad, och sen om det man blir jätteframgångsrik i det eller inte, det spelar inte stor roll.
Mm. Hur liksom skyddar du din dotter från det här, eller du vet, hon kommer ändå, det kommer utvecklas, man vet ju inte vad som händer, det kanske utvecklas ännu mer eller blir liksom alltså försvinner.
Mm, det kan bli en anti liksom rörelse.
Men om du, vi säger att om du skulle ha, om Elektra skulle vara i tonåren nu, i det här klimatet som är just nu, hur skulle du känna då?
Jag tror att det är tufft. Jag vet ju folk som har äldre kompisar som har liksom tonårsbarn och sådär, att det är ju tjejer, liksom, det blir ju problem liksom. Och det yttrar sig kanske i problem som är ganska allvarliga många gånger, att man är för hård mot sig själv, ställer för höga krav i skolan och att man ska liksom prestera på alla håll och kanter och sådär. Jag tror inte att det är så bra faktiskt. Men jag tänker så här, att om våra barn får en, och min dotter då, får en väldigt liksom trygg och kärleksfull uppfostran, och jag känner verkligen att jag försöker verkligen att ge henne beröm och massa styrka. För det jag fick det från mina föräldrar, från min mamma och pappa. Man fick få höra att man är bra. Och nu säger psykologen att om ett barn ritar en teckning så ska man inte säga åh vad fint du ritar. Utan säger, varför är den blå? Jag tycker det är bullshit. Jag tycker man kan säga så här, vilken fantastisk fin teckning. Men berätta, vad är du målar för någonting?
Mm.
Kanske mer fokus på sådana saker än åh vad du är söt, eller åh mammas lilla flicka vad du är söt, den här klänningen. Alltså, skit i den grejen. Snarare vara så här, bygga personligheten och hitta ett intresse tidigt hos ett barn.
Mm.
Det tror jag är bra. Att de känner att de blir bra på någonting.
Mm.
Det här kan jag, det här är min grej. Om det är att spela fotboll eller liksom att
måla, sjunga.
Måla, precis. Ja. Man har en grej. Jag tror att kanske i mitt fall, och jag har varit trygg, jag har aldrig haft ätstörningar och allt sånt där. Jag skiter i det, för att jag har haft min musik och det har varit en sån liksom ledstjärna för mig. Jag hade lika gärna kunnat kanske haft massa andra problem, men tack och lov har jag inte haft det. Kanske jag blev lite överambitiös istället. Det är också ett problem. Men jag har varit ganska så här, trygg i mig själv. Liksom. Mm. Jag har stora 42-år, jag har en stor
näsa. Ja, du har stora fötter.
Ja, jag har stora fötter, men det är så här, skit i det. Liksom.
Men fick du större fötter när du födde barn?
Ja, typ. Men det vill jag, det är bara, jag ignorerar det.
Min mamma fick så här, två storleka större per barn.
Ja, nej, men kan du tänka dig? Om jag har 42 år, då skulle jag sluta på 46. Nej, men jag känner att vissa skor är lite trånga nu efter andra barnet. Men jag ska inte föda när vi är barn.
Så det blir ingen större storlek i skorna. Nej, men
omfannens brister och liksom hitta det som man är bra på och fokusera på det. Och skit i allt annat som man kan.
Mm. En fråga som jag glömde fråga. Alltså bemötande från, alltså för skivbolagsbranschen, är inte den ganska mansdominerad?
Jo, det är den fortfarande, absolut.
Hur bemöts du där och ditt skivbolag, att du liksom har nått framgång? Och...
Nej, men det var ju ganska kul när vi var, till exempel när vi skulle signa Kim till Columbia Records som ligger under Sony i USA, så var det en jättestor grej. Och då var det Kim och Linus, då min bror, och Antor, mina partners, som ju var satt på Columbia Records-kontoret i New York med liksom, chairman och alla. Det är ju väldigt, väldigt tunga människor i branschen. Så tunga som man fick nästan nypa sig själv, känna, wow, jag sitter verkligen med de här i samma rum. Men jag tror att det är positivt att vara kvinna. Jag tror vi faktiskt ska tänka så lite mer att vi behöver inte vara som män för att man ska funka i en liksom affärssituation eller en förhandling, utan snarare tror jag att vår list och att man kanske är liksom lite mer smidig, lite mer mjuk, ibland kan vara en styrka. Så jag har aldrig känt det så faktiskt.
Vad bra.
Jag tror att jag har bara fullkomligt ignorerat det faktiskt.
Du vet din potential. Och
ja, men jag tror
det. Kanske är det man ska bara... Men jag vet vad jag kan.
Mm.
Liksom, jag behöver inte tryckas ner av vad jag tror att de här personerna tycker om mig.
Nej,
och jag kör min grej.
Jag kan känna att jag känner mig aldrig hotad av män. Utan jag känner snarare så här, att nu går jag in här. Även ett rum fullt av män, oavsett vad jag ska prata om, diskutera, löneförhandla, vad den kan vara. Så vet jag att... Jag vet att jag sitter på massa triumfkort som kvinna.
Fan vad coolt.
Och det ska man verkligen, man måste hitta de där nycklarna och använda sig av dem.
Ja, leta i nyckellådan.
Ja, exakt.
I varje podd så har jag att den personen jag intervjuar ska få ställa en fråga till nästkommande person. Men man vet inte vem det är.
Mm.
Men vi kan börja med förra personen jag intervjuade, dens fråga.
Mm.
Och då intervjuade jag ju Mona Johannesson, supermodellen. Och hennes fråga var, vad är ditt mål och din tanke med valet av yrke? Och du har ju lite olika yrken.
Mm, precis. Ja, men, och där kan jag säga att jag har ju medvetet liksom valt att stå på flera ben. Just för att jag tror, dels så har jag, det är ju två tydliga intressen då, mode och musik för mig. Men jag tror att jobba kreativt idag är så pass tufft och konkurrensen är så hård. Så om man breddar sig själv och tänker lite utanför liksom den här trygga lådan, att liksom, nu är jag bara sångerska. De tänker så här, men nu är jag sångerska och jag driver skivbolag och jag jobbar med mode. Det hör ändå ihop någonstans. Så att det har väl varit liksom min grej, tror jag.
Att
våga stå på flera ben och man vet att någonting kommer funka. Sen så måste man ju såklart, man kan inte göra 1000 grejer, men man måste hitta saker.
Kanske i samma så här, genre.
Precis, exakt. Mm. Som man är bra på.
Vad är din fråga till nästa person då?
Då skulle jag nog säga, vad är tipsen? Vad är hennes tips för att kunna våga mer och gå vidare i yrkesmässigt? Liksom att inte stanna upp.
Mm.
Hur ska man tänka?
Bra.
Det är mig. Makes sense.
Det makes sense.
Ja. Det makes sense.
Woho, ta den i slut.
Yay. Perfekt. Vad snabbt det gick, kändes det.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.